Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig ännu en gång för påminnelsen. Att vi får rikta vår blick bort ifrån all vår egen ofullkomlighet, otillräcklighet, alla våra misslyckanden, allt det där som har trasslat till sig. Lyfta blicken och se på dig, Jesus. Du som det står blev vår rättfärdighet. Du som blev vår rättfärdighet. Tack Jesus. Tack att du är här den här kvällen också. Tack att du är här för att verka enligt det uppdrag som du fick från början när du kom hit. Tack att du verkar så i vår värld fortfarande. Och rör vid oss som människor på ett förvandlande sätt. Därför välkomnar jag dig ännu en gång Jesus. Jag välkomnar dig och allt det du har på ditt hjärta. För den här kvällen med var och en av oss. Tack helige ande. Tack helige ande för din förmåga. Att liksom komma runt spärrar och låsningar i människors liv. Du har visat det så många gånger. Och du kommer att göra det i ökad omfattning. Och du är välkommen helige ande. Vi vill ge dig fritt spelutrymme här fortsättningsvis också. I den här kvällen. Välkommen du vår vän och hjälpare. Heliga ande. Som lyser på Jesus. Som förhärligar Jesus. Synliggör honom. Öppna våra ögon och se. Den verklighet som finns hos Jesus. Amen. Amen. Halleluja. För er som inte var med här igår. Så vill jag gärna bara göra en kort återkoppling. Jag började med att läsa två välbekanta verser från Johannes, det tredje kapitlet. Kommer ni ihåg det? Eventuellt? Ja, förlåt att jag log nu för mig själv, men jag har varit med om det ganska många gånger att folk har sagt till mig så här när de har varit på något härligt möte. Så säger de så här, det var så härligt ikväll alltså. Jaha, vad underbart, vad predikar. Ja, det kommer jag inte ihåg liksom. Ja, det är ju bra att det var härligt då, i alla fall då. Men det är ju synd om inte budskapet följde med. Men det var nog inte så mer. Johannes 3, 16 och 17. Där det står välbekanta ord. Ty så högt älskade Gud världen. Att han gav den sin egen son. På det att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan få ett evigt liv. Och sen var det vers efteråt som jag särskilt tryckte på. Ty inte, och det är ju Jesus som säger de här orden angående sig själv. Inte sände Gud sin son i världen. Alltså säger han, inte sände Gud mig till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Världen skulle bli räddad. Världen, människorna skulle bli förvandlade. Det där visste Jesus, det är mitt uppdrag. Och jag underströk det igår kväll att det kännetecknade ju Jesus rakt igenom hela tiden. Och det höll ni med om tyckte jag i alla fall igår. Jesus hade en attityd sa jag igår och jag understryker det igen. Han hade en attityd som andades nåd hela tiden. Och det var därför han var så tilldragande. Det var därför människor som hade det trassligt och eländigt i livet ändå kände, är det någon jag vågar gå till så är det Jesus. Och det egentligen, sa jag igår och jag understryker det igen, det är egentligen mänskligt sett lite motsägande eller svårbegripligt. Alltså han som var renheten själv, att de överhuvudtaget vågas närma sig honom. Det borde, tycker vi, nästan vara tvärtom. Honom vågar vi inte komma nära. För då kommer ju allt i ljuset. Och det gjorde det ju i alla fall. Men det kändes någonting. Det utgick något från Jesus. Som var så annorlunda. Han visste allt. Han kunde ha dömt varenda människa. Men han gjorde det inte. Han älskade med en glödhet kärlek. Och han bevisade nåd. Han bevisade nåd. Gränslös nåd. Jag påminner också om Johannes evangeliets första kapitel i en vers där som säger så här: han var full av nåd och sanning. Han var full av nåd och sanning. Och jag betonade då, jag vill göra det ännu en gång, för det här behöver vi få in djupt, djupt i vårt medvetande. Han mötte människor, alltid mötte han människor med nådens attityd först. Han kom aldrig och slog sanningarna i huvudet på folk och klubbade till dem ordentligt. Han mötte dem alltid först med nåden. Så jag tror inte att det är en tillfällighet att det står i den ordningen som det gör i Bibeln. Han var full av nåd och sanning. 17 vers, 16 eller 17, nu har jag inte uppslagen här. 16 eller 17. Han var full av nåd och sanning. Halleluja. Och jag har uppfattat det så här, och jag tror att de flesta kommer att hålla med mig om, att det är nödvändighet att de där två komponerar eller samverkar med varandra. Nåden och sanningen. Det räcker inte att en av dem funkar. Hallå, skulle jag säga. Visst är det så? Ja, halleluja. Men det räcker ju inte. Alltså, om du tänker dig så här. Sanning utan nåd. Det är grymt. Sanningen utan att det finns nåd. Då är det kört. Men om du också tänker tvärtom då. Nåd utan sanning. Det är ju ingenting. Alltså vad behövs nåden till då om det inte finns någon sanning att styra upp det emot? Eller? Nåden och sanningen i samverkan. Och Jesus sa ju sen då, sanningen ska göra er fria. Men om inte nåden fanns där skulle inte friheten komma. Det var det den gjorde med Jesus. Det här är helt underbart. Jag vill påminna dig om en annan biblisk händelse. Jag nämnde några igår där det här skymtar så tydligt kring Jesus. Jag nämnde om den där kvinnan han mötte vid brunnen i Johannes 4. I Johannes 8 möter han ofrivilligt en annan kvinna som några kommer släpande på och de har redan fällt domen över henne, minns ni? Hon har inget namn, men hon kallas i det sammanhanget för äktenskapsbryterskan. Och fariseerna, de skriftlärda, påstår ju då att vi har funnit henne på bar gärning begå detta brott som enligt Mose lag påbjuder att hon ska stenas till döds. Och de var ju beredda att verkställa det här. Visst var det så när man läser den texten? Sanningen. Där fanns det bara sanning. Där fanns det ingen nåd. Nu kom de till Jesus och det var väl underbart att de gjorde det alltså. Inte minst för kvinnans skull. Och så tänkte de ju att de skulle liksom sätta honom på plats på något sätt. Som han inte kunde, något han inte kunde ta sig ur. Och så säger de så här: ja, vad säger du om det här då, Jesus? Vi är väl många som har undrat vad han skrev på backen, eller? Har ni pastorer kommit på det än, eller? Jag har ingen aning. Det framgår inte vad han skrev, men det står att han böjde sig ner vid marken och så började han skriva. Jag är ganska övertygad om att de där som hade ställt frågan var ganska nyfikna på vad han skrev. Jag tror de hängde över varandra för att se, vad håller han på med? Vad skriver han? Jag är lite retad på att vi inte får veta det där, men vi får väl fråga Johannes när vi kommer hem. Men så reste han ju så upp och så sa han ju de där fullständigt avväpnande orden. Den utav er som är utan synd, han kan börja kasta sten. De orden räckte för att liksom röja undan den här felriktade sanningen eller ensidiga sanningssökandet där inte nåden längre fanns. Och de troppade ju av, vi känner igen det här. Känner till det tror jag de flesta i alla fall. Och så kommer ju de där, när alla har lämnat kvinnan och Jesus, så säger Jesus: "Ja, ingen som har dömt dig." "Nej, ingen." Och då får hon höra de där fantastiska orden: "Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte här efter." Har du funderat på just det sista? Det är ju väldigt lätt att säga så till en människa som har haft det trassligt i livet, eller? Ja. Nu får du en kram här och så gör inte om det där alltså. Det räcker sällan. Det hade inte räckt den här gången heller. Det måste ha hänt någonting. Hallå? Det måste ha hänt något i mötet med Jesus som var full av nåd. Jag predikade ut det igår. Nåden är en våldsam verkande kraft när den kommer åt i våra liv. Den sätter oss fria ifrån syndens makt. Enligt Romarbrevets 5:21. Så som synden förut har utövat sitt välde, sin tvingande makt, så skulle nåden komma och utöva sitt välde. Och det är inget negativt. Det är inget negativt. När nåden kommer och tar över, då blir människan fri. Det var det som hände med den här kvinnan. Hon blev fri när Jesus ställde de här två delarna, nåden och sanningen, på rätt plats. Det var på fel plats när hon mötte fariserna och de skriftlärda. Då var det bara sanningssökandet och att klubba ner människan. Men så vred Jesus alltihopa rätt igen. Och hon blev förvandlad. Det passar bra med. Halleluja var det, ja. Det var det vi skulle försöka få in lite mer. Halleluja. Guds nåd är så kraftfull. Jesus kom inte för att döma. Och den sanningen vill jag bara skjuta ut här ikväll också. Jesus ser inte på någon enda i den här logen ikväll med några fördömande ögon. Han ser på dig med en glödhet kärlek. Han har ingenting annat i sitt hjärta än att få sätta dig fullständigt fri från allt som har gått snett. Smått såväl som stort. Så vill han med sin nåd sätta dig fri. Han vill låta sin nåd verka på djupet, ner av de djupaste skikten i din personlighet. Där olika, hör vad jag säger, det är flera stycken som ska ta det här nu till sitt hjärta. Där olika former av tvångsmekanismer opererat i ditt liv. Du har gjort saker som du innerst inne inte vill. Du har sagt saker du egentligen inte vill. Det har upprepats i olika sammanhang på lite olika sätt och andra varianter. Nu kommer Guds nåd genom Jesus här ikväll, just där du sitter, och bara verkar på djupet in i din personlighet och sätter dig fri. Jag säger halleluja. Det är ljuvligt med Jesus. Det är underbart med Jesus. När jag nu levde med det här i min förberedelse, min bön och min känsla inför det här mötet, så kom ett ord till mig som jag mindes att Paulus vid ett tillfälle uttryckte. Och jag slog fram det där. Och det står det här i 2 Korinthierbrevets 8:1. Och det är bara en kort sats så här: jag vill meddela er hur Guds nåd har verkat i Makedoniens församlingar. Och så tar han ett ganska långt parti där. I det där kapitlet. Och så berättar han vad Guds nåd har åstadkommit i människors hjärtan och människors liv. Och jag blev så uppfylld av det här. För jag förstod, eller bara blev påmind om, Paulus visste att Guds nåd är en verksam kraft som förvandlar människor till det bättre. Han hade ju själv upplevt det så våldsamt starkt, karln alltså. Visst? Jag menar, håll med mig om, inte var han värd att få ett sånt bemötande, om vi talar mänskligt nu alltså. Han var inte värd att få ett sånt bemötande av Jesus som han fick där på Damaskusvägen. Han hade inte gjort sig förtjänt av det, Eller? Han som hade varit med där vid den första kristna martyrens död, Stefanus. Och det står att han gillade det han såg alltså. Han andades hot och modlust mot de kristna. Alltså han var så kall, så hård, så hänsynslös. Och han njöt av att se människor lida under hans angrepp då och andras. Och så möter han Jesus på detta överrumplande sätt. Blir fullständigt omskakad. Vad möter han? Han möter en attityd av nåd. Som han inte trodde överhuvudtaget existerade. För han hade ingen nåd. Han hade ingen nåd med någon. Men nu mötte han en som heter Jesus. Som har överflöd av nåd. Och han lät Paulus få en sån kraftfull dos. Så han blev fullständigt slagen till backen alltså. Håller på att säga, han hämtade sig inte efter det. I alla fall inte så att han kom tillbaka till det gamla sättet att leva. Han kom tillbaka till ett helt nytt sätt att leva. Och det gick snabbt. Ja, men tänk efter, det är häpnadsväckande. Vilken radikal förvandling den karn upplever där, va? Det går inte mer än 3 dygn. Han som hade förnekat den där Jesus, ni vet han, och hatade alla som höll sig till den vägen. Som ju syftade just på han som sa, jag är vägen. Vad det han menade. Alla som höll sig till den där Jesus, de hatade han. 3 dagar efter sitt möte med Jesus på Damaskusvägen. Så går han till synagogan i Damaskus. Och börjar tala om Jesus och övertyga folk om att Jesus är Messias. Var inte det förvandling? Han som var så stenhård, som var så mörk i sinnet, som hade så mycket hot och hat och modlust, blev fullständigt befriad i ett ögonblick av Jesus. Vet du, jag tror att vi rör oss i ett sånt skede i Sverige där denna Guds nåd ska verka med sån våldsam kraft. Och vi ska få se ännu starkare än vad vi har hört hittills, tror jag. Vi har hört mycket sånt där människor blir fullständigt förvandlade i ett ögonblick. Ja, men kunde det hända då så måste det kunna hända idag. Amen. För Jesus är likadan. Har du förresten tänkt på det som slog mig för ett tag sedan? Angående den där händelsen med Paulus. Alltså samma förhållande som rådde då råder idag. I den meningen att Jesus var inte fysiskt på jorden. Eller? Han var ju i himlen då. Och så är det ju nu. Jesus är inte fysiskt här på jorden. Han är i himlen. Men det förhindrade inte Jesus att uppenbara sig för den där Saulus av Tarsus. Det hindrar inte Jesus att ställa sig i vägen för människor i Sverige och förvandla deras liv. Nu passar det bra med 2 halleluja tycker jag. Underbart! Det är den Jesus vi tjänar. Det är den Jesus vi proklamerar. Det där namnet ska eka över Sverige som aldrig någonsin förr. För det är som vi hörde igår. Det är det enda som kan frälsa. Jag vill meddela er hur Guds nåd har verkat, säger Paulus, och så berättar han. Och då kände jag när jag slogs av det där ordet. Jag fick en maning. Du ska berätta lite mer av vad du har fått se och höra om vad Guds nåd har verkat i Sverige. För att uppmuntra folket. Får jag göra det, pastorn? Tack. Idag just, när jag var hemma hos mina vänner. Förlåt att jag har redan glömt namnet. Svärd, ja. Får jag säga det om glasögonen? Alltså jag rekommenderar ett besök hem hos dem. De hjälper er och hjälpte mig och hjälper vem som helst med utseendet. Ja, men det är sant alltså. Frun där har en specialvariant. Det ser ni kanske. Ni märker inget eller? Nej, okej. Okay. Men om ni hade sett mina glasögon. Jag skulle nämligen tvätta mina glasögon i köket hos dem efter maten. Och då fick hon se dem och sa, oj, de där var ganska illa däran, sa hon. Jag kan hjälpa dig. Så hade hon någonting att spruta med, så här jättefint. Och så fick jag en flaska. Ja, den har jag visst hemma nu. Så alltså, de hjälper med den formen av utseende. Ja. Jag ser mycket bättre ut nu. Alltså. Mm. I alla fall när jag skulle gå därifrån ringer min telefon. Och ni kan ju intyga att telefonen ringde åtminstone. Även om ni inte kunde höra samtalet direkt mer än ensidigt. Då var det föreståndaren uppe i Torshälla där jag var förra veckan. Joel Söderberg heter han. Pingstkyrkan i Torshälla. Han var alldeles upprymd av glädje. Jag var där förra onsdagen till söndagen och hade tältmöte. Vad underbart. Jag nämnde något om den där kvinnan. Bland annat, bland många andra som fick möta beröringar av Jesus så starkt. Nu ringde han idag och så sa han, du, jag måste få berätta för dig. Vad som hände, för de kör en vecka till där uppe. Vad som hände flera timmar innan vårt nu första möte den här veckan. Alltså igår onsdag. Ja, vad då då? Jo, det kom en man 2 eller 3 timmar bort till tältet. Vi hade tältvakter. Vi har det dygnet runt, sa han. Vi måste ha det för försäkringens skull. Och då kom det en man dit. Och han hade kommit i syndanöd. Så han kom dit och sa, kan man få bli frälst här? Ja, men det är väl underbart. Så de fick be för honom 2 timmar innan mötet. Sånt där gillar jag alltså. Då visar det att Jesus är i rörelse. Hör vad jag säger. Då var det ingen människa i centrum. Det var en människa som längtade efter Jesus. De bad för honom. Han blev starkt berörd, sa Joel. Ja, det var en jublande glädje över Joel. Ja, men det är väl härligt. Nu är man på tältmöte en vecka och så får man se en hel del saker. Och efteråt så ringer de och berättar. Ja, det är bara fortsätter alltså. Och människor blir frälsta. Ja, jag blir åtminstone glad. Det verkar som en del av er har samma dragning. Så härligt. Halleluja. Det var ju igår det som hände. Sista veckan, vad Guds nåd har verkat. Det var Guds nåd som verkade det där. Guds nåd rörde vid hans liv. Väckte längtan. Han mötte en attityd ifrån himlen, från Jesus, som var full av nåd. Sista veckan i juni så mötte jag och mina syskon, vi var inbjudna på ett ställe. Så mötte vi en man som vi då aldrig hade träffat förr. Han heter Jan Widehov. Om någon möjligen skulle kunna ha hört om honom. Vi hade aldrig träffat honom förr. En väldigt trevlig, stilig man. I de övre åren. Gott och väl pensionär förstod jag att han var. Och vi fick ett samtal med honom. Och han berättade lite från sitt liv. Han har aldrig haft någon relation till kristna sammanhang så långt jag förstod. Under hela sitt långa liv. Inte rört sig i kyrkliga kretsar. Hade han gått och hade varit sjuk och var sjuk. Det här var 3 år tillbaka som han berättade. Då var han allvarligt, allvarligt sjuk i cancer. Han hade opererats 6 gånger för cancer. Svår cancer i olika delar av kroppen. Nu var han kallad till den 7:e operationen. Läget var mycket, mycket allvarligt. Då berättar han att jag satt hemma och hade min tv på, som jag väl brukar göra för att fördriva tiden och skingra de här jobbiga tankarna. Så bläddrade jag med min, vad heter det, sappade på den här dosan, fjärrkontrollen. Ja. Så plötsligt så dyker det upp 2 människor som sitter och ber i tvn. Och jag stannar till och tänker, vad är det här för någonting? Det hade han aldrig sett förr. Där sitter 2 människor och ber i tv-apparaten hemma hos honom. Plötsligt så hör han någon, efter bönen då, så hör han någon säga så här. Ja, är det så att du har några problem som du önskar att vi ber för, så kan du ringa på det numret som står på tv-skärmen. Och han tänkte, vad är det här? Han har aldrig stött på det förr. Men han ser ett telefonnummer. Och han hade verkligen problem. Så han tar det där på allvar. Tänker jag, vad har jag förlorat på det? Tänker han. Jag är dödssjuk. Och nu säger de, om du har något problem så ring. Så han ringer, vet du, till kanal 10. Och där tar de emot hans situation och han berättar lite kort. Så går han och sätter sig i fåtöljen igen. Så hör han plötsligt dem säga där. Ja, nu har vi fått in ett önskan om förbön från en person som har det si och så. Och då säger Jan Widerhav till mig, oss. Då hör jag plötsligt den där som sitter där och berättar om min situation, min nöd. Så säger han så här. Men han ska opereras för 7:e gången. Han är kallad till operation för 7:e gången. Men det ska inte bli någon 7:e operation. Hör han en person säga i tvn. För nu ska vi be för den här mannen. Och han tänker, vad är de inte kloka, de där människorna? Han sitter där och så hör han hur de börjar be. Tänk, det här är 3 år sedan. Så hör han dem börja be för honom. Och då händer någonting med mig där jag sitter. Det kommer som vågor av värme över mig. Jag sitter ensam hemma. Och det bara sköljer igenom mig. Jag har aldrig varit med om något liknande. Han blev inte frälst där, säger han. Jag blev inte frälst där. Men det var ju något som hände med mig som jag inte visste vad det var riktigt. Men då bad ju för mig att jag skulle bli frisk. Så åkte han till sjukhuset. Den där tiden som var avsatt för operation. Och då säger han till sin läkare. Ja, alltså, han visste inte hur han skulle uttrycka det. Han var fortfarande inte frälst. Så säger han så här. Ja, det kanske inte behövs någon operation, sa han. För jag har blivit helad. Hör han sig själv säga till läkaren. Och vad får han för reaktion på det, tror du? Jo, då säger han, läkaren börjar småskratta. Ja, du kära någon, säger läkaren. Sånt där det hör vi ofta. Människor, de får såna där tankar och önsketänkande. Men det där vet vi ju vad det står för. Eller någonting sådär, sa han. Men, säger Jan Widerhav, jag skulle ändå önska att du gjorde någon ny sån här, jag vet inte vad det var, skannade av på något sätt. Ja. Ni vet. Och efter lite övertalning gick de med på det. Och läkaren blev helt chockad. Detta hände på ett svenskt sjukhus för 3 år sedan. Han begriper ingenting. Han kallar in en kollega och säger, du titta på det här, jag förstår inte vad det är som har hänt. Och de står där nu, 3 stycken. Och han säger då först, ja men ni måste ju på något sätt ha förväxlat grejerna här liksom. Nej, det här är som det ska vara. Då kallar de på ytterligare en läkare, kollega, specialister på det här sjukdomsområdet. Det kommer in 12 stycken av sjukhusets specialister och tittar på allt det här, säger Jan Widerhav. Han är fullständigt botad. Han är fullständigt botad. Och efteråt blev han frälst. Halleluja. Ja, det är värt en applåd till Jesus. Kan du se vad Guds nåd verkar i Sverige? Vad Guds nåd verkar? Det var ju Guds gränslösa nåd. Han bara slog rakt in i den här mannens liv. Det var inte några mystiska krafter. Det var Guds nåd. Det var verkan av Guds nåd in i den här mannens liv. Guds hjärta gick ut i honom. Halleluja. Han är på Facebook, den här Jan Widerhav. Så ni kan söka honom. Jag tror han heter Widerhav. En härlig man. Då fick jag se nu bara för ett par veckor sedan. Då står han bredvid 2 andra personer i mogen ålder också. Så skriver han så här. Det här är... det är de första dopkandidaterna ifrån Lund som jag ska få döpa, skriver han. Ja, men visst är det underbart. Människor liksom bara sugs in i Guds rike i Sverige idag. Blir förvandlade av Jesus, ibland både till kroppen och själen och anden. Och blir ambassadörer från himlen och börjar vinna sina vänner och grannar och arbetskamrater och allt vad det är. Och få vara med och leda dem till Jesus och få vara med och döpa dem. Är inte det värt ett halleluja också kanske? Yes! Vad Guds nåd verkar i Sverige. Det här är inte länge sedan. Kalla hit honom ni. Det skulle ni må väl av. Han är härlig. Halleluja. Jag ska ge er något ytterligare. För jag bara känner Guds andes maning att ge ett ytterligare tryck på vad Guds nåd verkar i Sverige. För det ska väcka än mer av bön och längtan i alla våra hjärtan. Vi vill se mer. Vi vill se mer. Vi börjar ropa till Gud. I januari månad var jag på bönedagar inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Har ni hört talas om vad det är? Ja. Ett till Svenska kyrkan närstående sammanhang. Av en tillfällighet vågar jag säga så blev det så att jag fick nys om att de skulle ha bönedagar nere i Skåne på ett ställe. De var inte många, de hade inte annonserat utan bara några från olika församlingar skulle vara på de där bönedagarna. Och jag skulle i samma helgen där direkt efter skulle jag vara i pingstförsamlingen i Smålands stenar. Av den anledningen så frågade jag om jag möjligen kunde få vara med på de där bönedagarna. Fick det. Så jag bara var med som deltagare som alla andra. Där får jag vara med om något jag aldrig varit med om i mitt liv. Alltså vilken bön. Jag säger då det. Jag blev helt ställd. Va? Är det så här i EFS? Ber man med sån entusiasm och tro på Gud i EFS? Vet du, när jag kom till Smålands stenar så sa jag faktiskt så här första mötet i pingstförsamlingen. Nu får ni ursäkta mig. Men då sa jag så här, kära syskon. Jag tror jag skulle vilja ta med er till Evangeliska Fosterlandsstiftelsen så ni får tillbaka bönens ande. Jag sa det inte på något dömande sätt. Men jag var så upprymd av vad jag hade upplevt i den där EFS-sammanhanget. De hade verkligen förstått det här. Sista samlingen så är det ett anförande av en av Evangeliska Fosterlandsstiftelsens distriktsföreståndare i den södra regionen. Hon sitter för övrigt också med i EFS högsta ledning i Sverige uppe i Uppsala. Hon heter Kerstin Oderhem. Så det jag nu strax ska berätta kan ni kontrollera med henne. Det är ett namn som är lätt att hitta på hitta.se. Och så kan ni ringa till henne och fråga, stämmer det här verkligen? För det är så mäktigt. Hon börjar med att säga, det tror jag ni kan ta direkt. Även om jag blev överraskad. Så säger hon så här i sitt anförande där. Ja, jag vill berätta för er, sa hon, att vi i EFS ledning, vi har bestämt oss för, vi har tro till Gud för, vi planerar för och drömmer om att starta nya församlingar i Sverige. Jag tänkte, var är jag i EFS nu? Om jag hade varit i en pingstförsamling hade jag inte blivit lika överraskad. Eller Evangeliska Frikyrkan. Men det här var EFS. Och de brinner, vet du. De brinner. Det behövs många nya församlingar i Sverige. För vi ska vinna människor för Guds rike. Ja, men det här är väl underbart. Ser ni, hör ni vad Guds nåd håller på att verka i Sverige idag? Men nu får ni hålla i er ordentligt. För då säger hon så här. Och så vill jag berätta en sak för er. Det här var alltså 12 eller 13 januari i år. Då säger hon så här. Jag måste få berätta för er att i Uppsala har en av landets högsta militärer blivit frälst genom en alfakurs. Han heter Lars, sa hon, men jag fick inte efternamnet tyvärr. Men Lars, precis så vackert som jag. Den lagerkrönte betyder det faktiskt. Jo, han har blivit frälst. En av landets högsta militärer. Och han blev så liksom genomfrälst, eller hur man ska uttrycka det. Så han kunde inte hålla inne och kan inte hålla inne med det. Han har berättat om sin nya livsupptäckt Jesus för alla i där han arbetar då. Vilket, säger Kerstin Oderhem, Vilket ledde till att överbefälhavaren i Sverige, en av hans då nära, hans närmaste eller högste chef då, ÖB sa till honom att nu den här stora konferensen vi ska ha med då 1000 av landets allra högsta ledarskikt i landet inom militären. Inte det här som brukar vara i Sälen, utan det var något annat tillfälle. Och det var i höstas någon gång. Då säger ÖB till honom: då vill jag att du ska ha en session där, sa han. Då du ska berätta om din nya livsupptäckt. Och då du ska berätta vad alfa är för någonting. Har ni hört om sånt förr? Jag hade aldrig hört om detta förr. Och han gör det med största glädje. Det sitter 1000 av landets militära ledarskikt. Och han berättar om att han har blivit frälst. Mött Jesus. Blivit förvandlad. Och så vill han liksom inspirera för det här med alfa. Efter det samlas den inre kretsen till ÖB i något samtal. Vi hade säkert olika saker, men bland annat så beslutar man där och då enligt Kerstin Oderhem. Jag har anledning jag har ingen anledning att betvivla hennes sanningshalten i det hon sa. Men hon säger så här: de beslutade där att vi ska erbjuda alfakurser på alla landets regemente. För det behöver de ha. De behöver ha fast mark under fötterna. Det har vi förstått nu. I Sverige, hallå? Har du hört det förr? Har du hört vad Guds nåd verkar? Guds nåd verkar. Och förresten, avslutar hon med innan jag skulle sticka till Smålands stenar. Just nu, sa hon, där hon stod och talade. Just nu befinner sig den här Lars med en delegation utsänd av ÖB till Afghanistan. Och inte några som var från Afghanistan här. Ja, just det, kom jag på. Vi möttes här i maj månad. Han befinner sig just nu, det var januari, i Afghanistan. Bland de svenska militärerna då, alltså soldaterna. Och vad tror ni han skulle göra där? Enligt ÖBs önskemål, starta alfakurser. Ja, ett halvt halleluja hade jag åtminstone väntat på. Halleluja. Alltså Gud rör om i det här landet. Gud rör om i det här landet. Det är inget som är frampressat eller framtvingat med något mänskligt. Det är vad Guds nåd verkar. Vi har anledning att höja förväntningarnas tak lite extra. I våra församlingar och kyrkor, eller vad tycker ni? Halleluja, Guds nåd verkar. Jag tror att jag kanske nämnde det här tidigare så att någon kan ha hört det vid något sammanhang. Men för ett år sedan så fick jag ett brev ifrån en man. Ungefär ett år sedan fick jag ett brev från en man som jag aldrig hade träffat. Han skriver bara: jag heter Roland Persson. Han satt också framför sin tv och zappade på kanalerna. Plötsligt fick jag se några som står och sjunger kristna sånger där, säger han. Och jag blev så tagen av det där jag såg och hörde så jag tryckte på min inspelningsbara DVD. Och så spelade jag in det som var kvar av programmet. Nu har jag tittat på det här i en månads tid varenda dag, sa han. Ibland flera gånger om dagen. Jag har bjudit in mina grannar och vänner. Jag är en gammal man, skrev han och berättade. Han var ju någonstans mellan 80 och 90 år. Jag har aldrig varit en kyrksam person. Jag har aldrig i mitt liv bett en medveten bön. Hörde du? Det var vad han skrev. Men nu har jag gjort det, skrev han. Nu har jag sett på den här, nu har jag bett min första bön. Och jag har till och med fått bönesvar. Nu har jag frågat alla mina vänner och de jag har bjudit in. Vem är det som sjunger? Och alla har sagt fram tills igår: ingen aning. Men nu var det någon som sa: det kan möjligen vara de där syskonen Andersson från Ödeshög. Som jag då ingår i. Och nu har jag letat efter att få tag i någon adress. Och nu hoppas jag att jag har kommit rätt. Och om jag har det så undrar jag, skriver Roland. Finns det några CD på den här filmen som jag nu har sett? Då vill jag köpa 2 stycken. För jag vill ha en på nattusbordet, eller vid nattusbordet, och en i bilen. För jag vill höra det här hela tiden, sa. Nu har jag bett min första bön. Halleluja. I november var jag hälsa på den här mannen. Det var fantastiskt. Det var fantastiskt. Han har fått möta Jesus. Han har fått möta Jesus. Så skrev han efter mitt besök där i november, så gick det någon månad, så skrev han ett mejl till mig och tackade för senast. Så skrev han så här, och det var lite annorlunda ton då mot första gången han skrev brev till mig. Jag ber varenda dag, skrev han. Förut hade han inte bett en enda bön. Jag ber varenda dag, och lyssna vad den gamle mannen skriver att han ber. Jag ber att Gud ska ge mig en kallelse. Vi tänker ju ofta så här, nu ska vi be för ungdomarna att de får en kallelse. Gud gör något i Sverige som är helt unikt och annorlunda. Han reser upp och rör vid människor också av den äldre generationen. Och lägger en nöd i deras hjärtan. Nu ber jag att jag ska få en kallelse. Halleluja. Hör du vad Guds nåd verkar i Sverige? Vad Guds nåd verkar i Sverige? Halleluja. Guds nåd verkar. Att han blev frälst ser jag idag i perspektiv av att det Gud manade mig till, att jag lydde och gjorde det. Det hade jag aldrig kunnat se förut. Det var nämligen så att några år innan, alltså några år bakåt i tiden, så fick jag det här ordet ifrån himmelen. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa. Och en tynande veke ska han inte utsläcka. Känner ni igen det? Och så, jag har aldrig hört några röster. Men jag uppfattade Gud säga så här till mig. Lasse, jag kommer bland annat att använda de gamla sångerna. Observera bland annat. Jag ber dig observera bland annat. Lovar du? Gå inte hem och säg, nu ska vi bara sjunga de gamla sångerna. Nej. Jag kommer bland annat att använda de gamla sångerna för att väcka liv i det som en gång fanns där. Och så säger Gud, det handlar om miljoner i Sverige som har kopplingar, anknytningar till de där gamla sångerna. Tror ni att det är så? Genom mor och farföräldrar. Genom föräldrar, genom söndagsskola, genom barnverksamheter. De har hört om Jesus. De har haft en ärlig relation med Jesus. Men saker har hänt under vägen. Det handlar om miljoner. Hör, det handlar om miljontals människor i Sverige. Och Gud säger, jag ska bland annat använda. Då fick jag bilden av det här med ljuset, ni vet. En tynande veke. Ni håller med mig om väl? Att det är mycket lättare att tända ett ljus som en gång har varit tänt än det som inte har varit tänt. Båda går att tända. Men ett som har varit tänt räcker att snudda med lågan bara så. Halleluja. Det här ledde till att jag gick ner i missionshuset där vi bor. Tog fram gamla förbundstoner. Nu ska ni höra på grejer här. Förbundstoner fanns det något som hette. Och så tog jag fram en spelmaskin som jag har. Som man kunde spela in med. Och så bläddrade jag i förbundstoner. Och så tänkte jag, oj, här var en sån där härlig sång. Den ska jag spela in på ett kassettband. Och så körde jag vidare, bläddrade i boken. Och det blev ganska många jag spelade in där. Bara så här på test. För jag kände, det kan vara någonting som vi ska kanske göra något av framöver. Eftersom Gud hade talat till mig kring det här. Kanske vi också ska vara en del av det. Sen fick jag för mig bara att jag ska skicka det till mina syskon. Vi föddes ju 11 i syskonskaran. En av dem var här igår kväll. Hon är inte här idag tror jag. Nej. Vinka i så fall. Nej, nej, nej. Det finns ingen här. Jo, då skickade jag det till mina syskon. Och i det läget, då för några år sedan bakåt här nu, i det läget var det två stycken i vår syskonskara som tillhörde den här kategorin som hade tappat bort, tappat relationen med himlen. Som mamma och pappa bad för ända till sin död och inte fick synligt bönesvar på. Jag skickade till alla syskonen. Och ni ska veta, jag hade inte sagt någonting om det här tilltalet jag hade fått. Ingen visste det mer än min fru. Så går det några veckor, så kommer det ett mejl ifrån en av mina bröder. Och han var just en av de där två. Och nu ska du höra vad han skriver. Så här skriver han. Tack Lasse för de där sångerna du skickade. Du anar inte vad du har satt i rörelse i mitt liv. För nu kommer minnena av kapellet där hemma. Av väckelsemötena. Av tältmötena. Av lägren. Av ungdomens bibelskola. Det bara kommer över mig. Det bara sköljer över mig. Alla minnen, säger han. Sluta aldrig att sjunga de där sångerna. För vi är många i det här landet som behöver få höra det igen. Du vet, när jag läser det, tårarna rinner för mina kinder. Jag drar ut den där lappen, går upp till min fru och så säger jag, läs det här. Det här är helt otroligt. Alltså inte kunde jag drömma om att bekräftelsen på det där tilltalet skulle jag få från min äldste bror. Numera äldste bror. Han är med på vägen igen. Halleluja. Och syrran också. Och efter det gjorde vi den här DVD:n som gjorde att Roland blev frälst. Och jag överdriver inte när jag säger Lisen och jag har fått otaliga återkopplingar från Sverige, runt om i Sverige, från människor som säger tack för den där skivan som vi fick tag i, som ni har sjungit in med såna här gamla sånger. Vi känner att det lever och nu har vi kopplat tillbaka med vår barndomsgud igen. Ja, men då är det ju värt vad som helst. Vad är det som har verkat? Det är Guds nåd som har verkat. Det är Guds nåd som verkar på det här sättet. Och nu ökar himlen trycket med nåd. Det är tryck på här i ladan. Logen heter det visst. Vi får inte blanda ihop torpladan och den här kanske. Men det är tryck på här ikväll. Och himmelska överraskningar manifesterar himlen. På sitt eget suveräna sätt. På sitt eget suveräna sätt. Och vi ska gå in i avrundningen av det här mötet. Och vi ska samla oss nu lite grann i bön. Jag vet inte riktigt hur vi tekniskt ska gå tillväga här, men när jag ber, och det är ju så för oss alla, så kan vi få olika tankar och känslor. Och när jag bad för den här kvällen och jag frågade den heliga ande, hur vill du att vi liksom ska göra på slutet, så gav han mig en helt annorlunda variant. Vågar vi ta den? Ja, Jan nickar. Men jag vet inte hur det ska gå till här i alla fall. Min känsla var nämligen så här bara. Att jag skulle be några som är lite yngre att komma fram och ställa sig här. Och vara välsignelsebärare och välsignelsebringare till människor som har olika former av behov, som önskar få någon form av beröring från himlen ikväll. Finns det? Du kan vara med. Finns det fler? Du? Finns det fler? Ni som känner er yngre. Det är ju relativt. Ni ska stå här framme. Ja visst, kom. Halleluja. Underbart. Underbart. Ni bara står här vända ner mot dem. Och då kan vi väl, går det att gå runt? Det gör det så här, va? Nej, inte där kommer man inte runt där nere. Nej. Men det går att gå tillbaka. Ja. Jag ska strax be och vi samlar oss i bön. Men redan när jag ber så är det okej. Om du känner, jag vill gärna komma fram. Och då vill jag säga till er som står här framme, ni ska inte be några långa böner. Nej, utan ni ska bara välsigna dem. Bara välsigna dem. Uttala Guds välsignelse över människor. Då aktiveras allt det som himlen rymmer och svarar upp emot olika behov. Så ni behöver inte ens fråga exakt vad det handlar om. Det vet ju Herren. Men du som har olika former av behov som du känner, jag skulle vilja få bara handpåläggning enligt bibliskt mönster, så är du välkommen. Söka dig lugnt fram här. Och när de har bett eller välsignat dig, så går du bara stilla tillbaka och sätter dig. Halleluja, vi tackar dig Jesus för din egen personliga närvaro den här kvällen. Tack att du inte långt står det från någon enda av oss. Och du har rikedomar att ge åt var och en som åkallar eller anropar ditt namn. Tack Herre att du läser av varje ärlig längtan som finns här. Här ibland alla besökare. Tack Jesus att du är så suverän. Att du kan gå förbi alla de här mänskliga låsningarna och spärrarna och bara låta din välsignelse skölja in där. Herre, Herre, tack att du står här bildligt talat med en öppen famn i form av dessa våra syskon som vill vara välsignelsebringare här och nu. Herre, Herre, gör det som du ser är mest angeläget här och nu. Och svara upp du på ditt eget suveräna sätt på den längtan och de behov som finns. Välkommen, helige ande. Tack att du låter locktonen bara bli så stark ifrån Jesu hjärta nu. Så det inte går liksom att stå emot, utan bara söka det som behövs för att ställa till rätta. Både till själen, till anden och till kroppen. Tack Jesus för din närvaro här och nu. Halleluja, halleluja. Jag tror jag går till där och spelar lite grann och sen är ni välkomna fram. Bara helt lugnt och stilla.